owner of tre persona i en enda gudom. I det at vi varken samblande personerna eller sändrar det gudomliga väsendet. Så Fadern Gud, Sonen Gud och den helige Ande Gud, och likväl icke tre guder utan en enda Gud. Vårt mål ett, och förstå att den helige Ande är en åskild och särskild person och ändå fullt ut Gud och jämlik Fadern och Sonen i den helige treenigheten. Två, och kunna avslöja felaktiga tankar om den helige Ande. Och tre, och förstå att eftersom den helige Ande är en person, kan vi be till honom och lita på hans hjälp. Vad lär citatet oven från Athanasianska trobekännelsen oss om Gud? Ja, det är lätt. Huh? Gud har tre personer, men det finns bara ett Gud. And then it warns, don't mix the persons and don't divide God.
Det varnas inte blanda in personerna och samtidigt inte bära upp Gud.
Den kristna tror att en Gud, inte tre guder, eller tre tredjedels guder som är förenade med varandra. Ulla Kyrkan gav uttryck för denna sanning genom och kalla Gud för tre enig, tre i en. Och genom och använda ordet person, då den talade om Fadern, Sonen och den helige Ande. Man använder dessa termer inte för att man därigenom ville försöka lösa Guds mysterium, utan för att klart och tydligt uttrycka hur Gud uppenbarar sig för oss. I detta bibelstudium ska vi lära oss att den helige Ande är en av de tre personerna i den treenige Guden. Och att han själv helt och hållet Gud. Den helige Ande en särskild person i den treenige Guden. En person inte en del av, eller tillhör någon annan, utan någon som existerar av sig själv. En person en särskild, och åtskild varelse som kan tala, höra, tänka, ha en vilja och utför handlingar. På vilket sätt visar vart och en av följande bibelställen att den helige Ande en särskild person i treenigheten? Första Petrus brevet. Vill du läsa?
Från Petrus, Jesu Kristi apostel, till de utvalda som lever kringspridda som främlingar i Pontus, Galatien, Kappadokien, Asien och Bitynien. Ni är av Gud, Fadern, förutbestämda till att helgas genom anden, så att ni lyder och blir bestänkta med Jesu Kristi blod. Må nåd och frid i allt rikligare mått komma er till del.
So how do we see that the Holy Spirit is a separate person in the Trinity in this verse?
Så på vilket sätt visar den här versen att den helige ande är en åtskild person i treenigheten? Fråga Herren.
Termini. Perhaps we're thinking too hard.
The Father, he says, the Father is predestined.
I got that.
Okay. You got that?
And perhaps we're thinking too hard. All I'm seeing is if we look at this, there are three separate identities, three separate parts of God that are identified.
Kanske gör det här för svårt för oss. När jag tittar på det så ser jag helt enkelt att här nämns tre olika identiteter hos Gud.
You got Jesus Christus, you got Anden, and you have Gud Fadern.
Vi har Jesus Kristus, Anden och Gud Fadern.
And it would be nonsense if these weren't somehow separate from each other.
Och det är nonsens att tänka sig att de här inte på något sätt är skilda från varandra.
Or Matteus 3, same thing.
Vi ser samma sak i Matteus 3 kapitel. När Jesus hade blivit döpt steg han genast upp ur vattnet. Och se, himlen öppnades och han såg Guds ande sänka sig ner som en duva och komma över honom. Och en röst från himlen sade: denna är min son, den älskade. In honom har jag min glädje.
Jesus the Son is standing there in the water. The Spirit comes down as a dove and then the voice calls out, this is my son. Three clearly identified persons or beings.
Jesus, sonen, står där och vi får veta att anden sänker sig ner i form av en duva. Och efter det så kommer också rösten från fadern som talar från himlen. Alltså tre tydligt åtskilda personer.
And so the Christian church has coined or made up a label for this.
Och den kristna kyrkan har då kommit på en term för det här, ett begrepp, ett ord, speciellt ord.
We say that there are three separate persons.
Vi säger att det finns tre gudspersoner som är skilda från varandra.
And by that we mean that there are three separate beings or three separate identities that make up the true God.
Men det menar vi alltså att det finns tre åtskilda varelser eller identiteter som tillsammans är Gud.
I remember a discussion I had with a man once who I knew was a Christian from a Christian church.
Kommer ihåg en diskussion jag hade med en man en gång som jag vet var en kristen och som också var medlem i en kristen kyrka.
And everything was going well until I said we believe that God is three persons.
Och vi höll med varandra och det samtalet förflöt bra. Ändå till dess jag sa att vi tror att Gud består av tre olika gudspersoner.
And when I said that, he immediately became very upset. And he says, that's not true. My church doesn't teach that.
När jag sa det så blev han väldigt upprörd och sa: det stämmer inte. Det lär inte min kyrka.
And I was quite flabbergasted because I was sure that his church did.
Och jag blev väldigt förvånad för jag var övertygad om att det gjorde visst hans kyrka. De lärde samma sak.
And it was only later that I dawned on me what the problem was.
Och inte förrän senare förstod jag vad problemet hade varit.
When he heard the word person, he immediately thought human person.
När han hörde ordet personer, tre gudspersoner, då tänkte han direkt på mänskliga personer.
There's only one person of God who became a human being, of course, that's Jesus.
Det är bara en av Guds personligheter som blev man, blev människa, och det är Jesus.
And so we're not saying that there were three human persons in God, or three that became human.
Så vi påstår inte att det finns tre mänskliga personligheter hos Gud, eller att tre Guds personer tog mänsklig skepnad.
But the Bible passages would be nonsense if there wasn't a clear Father, separate from a clear Son and separate from a Holy Spirit who is somebody independent of the other two.
Men den enda rimliga förståelsen av de här bibelorden och andra bibelord är att det faktiskt finns tre gudspersoner, Sonen, Fadern och den helige Ande.
By the way, any time you want to raise a question, make a comment, add something, please do.
När helst ni kommer på en fråga eller vill lägga till någonting eller göra en kommentar, så gör det. Räck upp handen bara och gör det. Ni behöver inte vänta till vi är klara med ett speciellt avsnitt.
Okej. Först lärningarna 10. Gud smorde Jesu från Nazaret med den heliga andes kraft. Again, we have three identified here.
Än en gång så har vi tre olika personer som identifieras i det här stycket.
But now wait a minute. Who is good in this verse?
Men då måste vi fråga oss, vem är Gud i den här versen? Vem är det som omnämns som Gud? Fadern är svaret här.
You sure?
Är ni säkra?
Anybody question that?
Finns det någon som tycker annorlunda eller som vill ifrågasätta det?
This would actually be one of those verses that you can't absolutely say that the God referred there is the Father.
Det här är faktiskt en av de verserna där man inte kan vara absolut säker på att det som när det står Gud här, att det syftar på Fadern.
Because in a verse like this, we can also think about the Savior was sent not just by the Father, he was sent by the triune God.
För i den här versen kan vi till exempel tänka oss att det gick till så att Jesus sändes inte av Fadern bara, utan kanske av treenigheten.
In a verse like this, or sometimes when we see God and then we see the Son and the Holy Spirit, we'll normally think of that God as the person, the Father.
När vi möter verser som den här, när det talas om å ena sidan Gud och andra Jesus och den tredje anden, då tänker vi oss ofta att Gud, ja men det är nog Fadern, eftersom de andra två personligheterna då är klart identifierade.
And it really isn't going to change our teaching one way or the other.
Och hur vi än läser det här så kommer det inte att påverka våran lära, vad vi lär om stället.
But there will be Bible passages that will say things like God sent the Savior, or God loved the world.
Men det finns andra bibelställen där det står till exempel att Gud sände frälsaren, eller Gud sände Jesus, eller till exempel så älskade Gud världen.
So when we take like John 3:16, we probably will think of the Father. God so loved the world that he sent his one and only son.
Och till exempel Johannes 3:16, så tänker vi nog att det är Gud Fadern som älskade världen så mycket att han sände sin enfödde son.
And in that case it probably would be really no doubt, because it refers to God sending his son. So whose son is it? It's God the Father's son.
Och i just det här fallet så är det kanske inte så mycket att debattera kring, eftersom det är ganska tydligt att det är Gud Fadern som skickar sin enfödde son. Vem son är det? Jo, Faderns.
But from a strictly theological or deep thinking way of looking at it, we need to remember that all of our salvation is the work of the triune God. It's not just that the Father had this good idea and he made the others do it.
Men om vi ska vara strikt teologiska så får vi nog ändå tänka på frälsningen som något som treenigheten gör, inte som en idé som Fadern kom på och så säger något de andra två hjälpa till.
So we just, that's kind of beside the point, but sometimes when we see the reference to God, we immediately think of the Father, and we should just realize that it isn't always just the Father that's meant there. It can be the entire Trinity that's being talked about.
Det här är i och för sig en parentes, men det kan vara viktigt att tänka på det här, att när vi läser bibelställen där det står Gud, och vi normalt sett tänker, ja, då är det fadern som avses, så är det inte säkert. Det kan alltså vara treenigheten också som avses.
Den helige ande har egna känslor och gör egna gärningar. Den helige ande ser skilda känslor och gärningar, säger oss att han är en person som är oskild från fadern och sonen. Vilka känslor och gärningar hos den helige ande beskrivs i följande bibelställen. Bedriva inte Guds helige ande. He can feel grief. He can be grieved or upset.
Han kan alltså sörja eller bli upprörd.
Men allt detta verkar en och samma ande som efter sin vilja fördelar sina gåvor åt var och en. He can decide for himself what he's going to do with his gifts.
Han kan själv bestämma vad han vill göra med sina gåvor, hur han vill fördela dem.
Anden själv vittnar med vår ande att vi är Guds barn. He can give his testimony. He can speak for himself.
Han kan vittna, han kan tala av sig själv.
Romarbrevet. Så hjälper också anden oss i vår svaghet. Till vi vet inte vad vi bör be om. Men anden själv bär för oss med suker utan ord. Och han som för utforskar hjärtan vet vad anden menar. Eftersom anden bär för de heliga så som Gud vill. So he can help us. He can pray.
Han kan alltså hjälpa oss och be för oss.
And in fact he, part of God, can pray to God for us.
Och del av den helige ande kan i själva verket alltså be till Gud i vårat ställe, eller hjälpa oss att be till Gud.
And there would be another reference that the God he prays to is not necessarily just the Father, but he's praying to God, the triune God.
Man kan också säga det som så att den Gud han ber till då, det är inte bara Fadern, utan anden hjälper oss be till den treenige Guden.
Comments? Questions?
Några kommentarer eller frågor? Det här.
Den helige ande är oskild från fadern och sonen och ändå jämlikdom. Den helige ande verkar tillsammans med fadern och sonen som en tredje och jämlik part. Hur klargörs detta av följande bibelställen? Gå therefore ut, och gör alla folk till lärjungar, döp dem i faderns och sonens och den helige andes namn. There we see the Spirit listed as equal, the Father, the Son, the Holy Spirit, side by side as equals.
Där ser vi att den helige ande omnämns som det andras jämlike. Vi ser Fadern, Sonen och den helige ande omnämns på samma sätt.
How do we see the triune God in this verse?
Hur kan vi se den treenige guden då? Att Gud, that God is one?
Well, the triune God.
Ja, hur kan vi se treenigheten i det här bibelstället?
And the problem is, it isn't that clear in your Swedish.
Och problemet här är att på svenska är det inte så väldigt klart.
What is name in Greek, Harmony? And what is it in this verse? Singular or plural? Okay. In English and in Greek, we have...